Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Du lyssnar på en podd från Media House by RF.
Fem, sex, sju, åtta.
Tänd ett ljus och låt det brinna. Låt aldrig hoppet försvinna, det är mörkt nu. Men det blir ljusare igen. Tänd ett ljus för allt du tror på. För den här planeten vi bor på. Tänd ett ljus för jordens barn.
Dom! Dum, 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 dum. Ja, men hej allesammans och välkomna till systrarna Älvstrands hästpodd avsnitt 202.
Tjenare, mitt namn är Ansi.
Och mitt namn är MC, ungefär.
Nej, typ.
Anna och Emma. Och vi hoppas att ni har haft en riktigt god jul. Det här avsnittet släpps ju på annandagen.
Mm. Mm.
Och vi spelar in i förväg, så jag vet inte om vi har haft någon god jul, men vi får väl hoppas på det, Anna.
Vi får väl tro det. Ja. Ätit lite julmat och haft det lite lugnt kanske, förhoppningsvis.
Ja, exakt. Men hur är läget med dig idag nu när vi spelar in då, Anna?
Jo, men det är bra. Jag fick ju en liten förkylning typ strax efter förra avsnittet.
Det var lite av en man cold skulle jag säga, fast en liten female cold.
Ursäkta. Har jag klagat eller vadå?
Nej, men det var ju, det, jag skulle ju knappt definiera det som en förkylning. Du har ju varit igång väldigt bra.
Jo, men det måste man ju när man är egenföretagare och hästar. Man kan ju inte vara sjuk då.
Det enda du har gjort är att du inte har tränat.
Mm, precis. Alltså grejen att jag fick ju en förkylning med typ, jag blev snorig och hostig.
Mm.
Och det sitter i lite fortfarande, för det är alltid så lite segt innan det försvinner. Och då tänkte jag, men gud vad bra, för då kanske inte Samuel kommer bli så sjuk. För att han har ju lite mesigare immunförsvar än vad jag har. Ja, men det är så sjukt. Blir han sjuk, då är det sällan jag blir sjuk. Blir jag sjuk, blir han alltid sjuk typ.
Men, right?
Mm. Mm. Så han har ju legat hemma med feber och hela skiten.
Ja, alltså är det, han borde ju egentligen vara mer tålig. För vi träffar ju inte lika mycket människor som han gör. Vi är ju väldigt isolerade i vårt jobb. Den enda gången som jag typ kan utsättas för andras virus och sådär, det är ju på gymmet eller när jag är och handlar i princip.
Ja, men samtidigt så har ju Samuel diabetes. Så jag tror att det är lite immunnedsättande.
Det kan det säkert vara.
Ja, han var ju i alla fall i riskgrupp på corona och sådär. På just corona?
Under
corona. Men någon corona har jag inte haft i alla fall. För smak och lukt, det har hållit sig. Och jag vet att det är olika. Men jag har haft corona två gånger. Och det har försvunnit båda gångerna.
Ja, mitt brukar försvinna även när jag inte har covid.
Ja, alltså det blir ju lite nedsatt när man är väldigt tät i näsan.
Ja, ibland försvinner det helt och hållet på mig och så får jag panik, för då kan det vara så i typ två veckor och jag bara, ska jag aldrig mer få tillbaka mitt smak- och luktsinne, men sen till slut kommer det.
Men va? Jag har aldrig hört att det har varit borta så länge på dig.
Jo, det har varit borta ett tag så att säga.
Okej, ja. Mm. Nej, men man får ju panik. Jag har ju bara haft de två gånger jag haft corona så har jag varit borta i typ 5 minuter. Så jag har panik då med.
Ja, det är inte så roligt.
Jag bara, ska maten aldrig mer smaka något?
Nej,
men okej, nog om mig. Hur
ja.
Mår du?
Ja, jag har ju klarat mig. Mitt immunförsvar, det har kämpat på bra.
Ja, men ditt psyke är lite värme skulle jag säga.
Ja. Jo, jag har vacklat lite grann det senaste kan man säga.
Ja, och man kan ju säga som så. Jag har ju haft lite, varit lite instabil psykiskt under året. Men nu kände jag att nu har the tables turned, så att säga.
Nu är du stabil och jag är väldigt ostabil.
Men alltså, det känns som att vi antingen, eller vi är aldrig ostabila samtidigt, vilket kanske är bra i och för sig.
Ja, men det kanske är tur det. Men det, för mig så började ju det hela när det blev vinter. Då mina tables turn. Och sen nu så har ju vår kära lilla Pebban gått och skadat sig. Så nu har det ju liksom blivit ännu värre och med mitt psyke. Och ja, men det har ju varit lite diffust i ett par veckor. Vi trodde ju typ att hon hade fått en spark för hon var svullen på sidan av magen.
Ja, ni vet ju det. Vi pratade om det i förra avsnittet. Precis. Att vi åkte in en sväng till veterinären.
Ja, och då var liksom ingen hälta eller ja, men något sånt där som verkade vara konstigt, utan då trodde vi att det var det. Men sen så testade vi att rida henne igen och så var hon fortfarande lika sur, så då åkte vi in med henne igen. Men jag måste bara säga, på tal om mitt psyke, då när hon visade på de här symptomen först, jag tror inte vi har sagt i podden hur jag betedde mig då.
Nej, det har vi hållit för oss själva, men ska det ut i dagshuset nu?
Jag tycker det, för då var vi i hagen. Och jag var så jävla arg och ledsen, så då tog jag Pebbans grimma som jag hade i handen.
Hade vi släppt ut hästarna då? Eller skulle vi fånga in dem?
Jag minns inte.
Jag minns inte heller,
det kan hända att vi hade släppt ut dem, men jag var så jävla arg i alla fall. Så då tog jag Pebbans grimma, kastade den så hårt jag kunde i marken och så skrek jag... Och sen efter det så skrek jag hatar mitt igga liv.
Ja, och så var det ett jävla däremellan också.
Ja, just det. Jag hatar mitt
vi kan byta ut ditt ord mot äpple. Ja. Så du sa, jag hatar mitt äppliga jävla äppleliv. Fast med ett mycket fulare ord.
Precis, det gjorde jag. Och sen så sa jag, förlåt, jag var bara tvungen till dig.
Och jag tittade på dig och bara, vad i helskotta?
Det är sällan som jag liksom...
Nej, men det brukar aldrig brista för dig.
Nej, men nu har jag nått min bristningsgräns sen länge. Alltså det här jävla pissåret på många sätt med först Bella och nu Pebban. Och sen så, någonting som inte du visste för några dagar sedan, det var att det tog ju inte slut där. Utan då skulle jag gå in i ladan och fixa någonting. Och så var det någonting som krånglade där. Alltså, ni vet, när man har brustit, så får det bli minsta lilla grej som är störande, typ att du tappar något på marken eller du kanske slår i tå. Alltså, ja. Det var någonting som hände, jag kommer inte ihåg vad. Då tar jag tag i en kniv som liksom sitter fast på en av pelarna på väggen. Och sen så tog jag den här kniven och högg den typ så här 10 gånger i träpelaren i väggen och så skrek jag samtidigt också.
Alltså, jag känner ju rent spontant att det här måste vi ta tag i, Emma.
Jag känner spontant att jag borde göra det oftare, för det är ganska så befriande.
Men det är ju därför man ska ha typ en boxningssäck eller
någonting. Ja, alltså det hade jag verkligen behövt nu. För det...
Men du kan ju gå och smälla på. Vi har ju massa ensilagebalar. Ja. De kan du slå på.
Ja, det skulle jag kunna göra.
Ja.
Mitt psyke har varit väldigt instabilt nu det senaste. Och som sagt, jag är en lugn person normalt sett.
Jag saknar det.
Men nu har jag inte mått så bra det senaste, så då blir jag helt plötsligt inte lika lugn, så att säga.
Nej, och taggarna är väldigt lätt att de kommer ut så här.
Ja, men jag blir trött på allting. När vi ska jobba och typ Instagram krånglar, då är det återigen att jag bara vill kasta den där jävla telefonen och i 1000 delar och sparka sönder den. Och sen så vet jag om att den kostar typ...
15 papper.
Ja, så det är ingenting som jag bör göra. Men det är då jag skulle ha haft den här kniven igen och hugga i väggen.
Ja, och bara hugga i väggen, men inte något annat nu.
Nej, men det skulle jag inte göra. Jag är inte dum i huvudet.
Nej, jag vet. Men det är lite... Alltså för mig som är så van vid att ha dig lugn och... Det är lite konstigt det här.
Jag
blir lite obekväm. Ja, men
om mina hästar bara hade kunnat sluta liksom klanta sig, så hade inte min depression liksom behövt blomma ut igen. Då hade jag varit mycket mer stabil.
Jo, men samtidigt så är det ju också så. Jag tänker att den är ju alltid där, din depression. Så du måste ju ta tag i den, för att det kommer alltid att hända saker. Du kommer alltid få motgångar. Det är ju bara, hur ska man säga, om du är en stabil person i grunden, då kommer inte motgångarna att ta ner dig så mycket.
Nej, man borde inte ha häst egentligen. Alltså för
du borde inte ha häst.
Nej.
För jag känner lite så här, okej, det här med Pebban, det är tråkigt, men det är vad det är.
Jo.
Jag men du har ju gått i 1000 bitar typ.
Ja, och det är också för att ja, men Bella, visst hon är på väg igång, men hon får ju fan bara skrittas fortfarande. Och då är så här, då var det hon i somras och sen så har Pebban har liksom varit den enda ljusglimten i mitt liv under hela typ hösten. Och sen nu så går hon och skadar sig också, då är det så här. Mm.
Och det är också farligt. Det är farligt att ha bara en ljusglimt i livet.
Jo. Ja.
Vi har ett öppet psykologsamtal här. Jag heter Anna Elfstrand, ja. Jag är legitimerad. Nej,
men
jag
du är ju också en ljusglimt, Anna, såklart.
Ja, tack, jag tänkte bara, hallå. Men jag måste väl vara någon form av ljusglimt.
Ja, men det finns inte så många mer ljusglimtar i mitt liv. Det ska jag vara ärlig och säga. Ja, vi ska till Thailand. Det ska bli fruktansvärt skönt. En stor ljusglimt.
Mm.
Men ja, nej, mitt psyke har varit lite sådär det senaste. Men Pebban då, jag var ju inne med henne i torsdags. Och kikade på henne. Och vi röntgade ryggen. Just det, jag kanske ska liksom ta det hela lite mer från början. Men Moa kände då, ja men först då fick jag ju springa med henne och longera och sådär. Hon är fortfarande inte halt utan fin. Men nu när Moa kände på henne så upplevde hon att hon var på framförallt vänster sida av ryggen. Och det var hon ju inte förra gången.
Nej.
Så då ultraljudade vi först henne på sidan av magen där hon hade varit svullen för att se så att det inte var något där, vilket det inte var. Sen så röntgade vi ryggen eftersom det är där som hon ja men, har visat att hon har ont. Och det var inga konstigheter, hon har inga kissing spines eller något sånt där.
Nej, det såg fint ut.
Ja, det såg fint ut. Och sen så ultraljudade vi ryggen och då visade det sig att hon har fått en skada på ett ligament mitt på ryggen. Mm. Jag får nästan ta upp pappret som Moa har skickat så jag får se exakt vad ligamentet heter för er som är lite kunnigare än vad vi är. Nu ska vi se. Oj, det här var ett långt ord. Supraspinosus ligamentet längs med ryggraden.
Säg det 10 gånger i sträck.
Exakt. Så hon har då fått en skada på det. Antagligen så har hon ju, eller hon har gjort något i hagen för det har ju kommit väldigt akut. Mm. Alltså hon har ju varit hur fin som helst i ridningen under hela hösten och början av vintern. Och sen så var det ju som att knäppa med fingrarna så kom ju de här symptomen som hon har haft. Och det har ju då varit att ja, men hon har varit sur, inte velat gå fram, typ sparkat lite för skänken. Ja, men visat att hon inte vill ha en på ryggen helt enkelt.
Mm.
Och hon är ju så jävla snäll så en inom stationstecken normal häst hade väl typ så här försökt kasta av en.
Ja, eller kanske till och med när man ska sitta upp hade vägrat det.
Ja, ja. Men hon är ju så jävla snäll så hon har visat på ett väldigt snällt sätt att kan ni gå av mig?
Mm. Liksom. Precis, och jag kan ju bara berätta lite. För vi var ju, eller vi gjorde ett ridpass, var det ett par dagar innan.
Ja.
Vi fick en tid hos veterinären. Och eftersom vi hade varit inne på fredagen innan så sa Moa till oss att men prova och rid igen om några dagar. Och så om hon inte känns bra med sadel på så kanske Anna kan sitta upp barbacka.
Mm.
För då kunde vi utesluta att det var sadeljorden som klämde där hon var svullen sist. Så det gjorde vi för hon var ju inte bra med dig på ryggen.
Nej.
Så då så skulle jag sitta upp barbacka. Och hon är ju gudasnäll den här hästen. För att jag kände ju på en gång att hon blev lite spänd och sådär. Och jag tänkte att jag skrittar lite i alla fall för att se om det släpper lite.
Mm.
Men det gjorde ju inte det.
Nej.
Utan hon var väldigt, ja, men väldigt sur och ville inte ha mig på ryggen. Så jag satt ju av ganska snabbt igen.
Mm.
Och då så kände vi ju det att det måste ju vara någonting med hennes rygg.
Precis, så det kollades ju upp. Och sen ja, men efter att hon hade, ja, vi hade ultraljudat henne så fick hon behandlas av Charlotte också. Bara liksom stämma av så att det såg bra ut i resten av kroppen och så att inte hon hittar något mer akut, mm, vilket hon inte gjorde.
Och Charlotte är ju en ekoterapeut.
Precis, det är hon. Så ja, då fick vi den diagnosen. Hon ska få Metacam nu. Hon fick stötvågsbehandling på Husaby. Tanken är att jag ska åka in med henne igen så att hon kan få det, ja men kanske samtidigt som Bella ska in på återbesök, det är ju om typ 2 veckor. Och sen ska vi in på återbesök igen om typ 6 veckor.
Mm.
Och fram tills dess, det som är skönt med den här skadan, det är att ja, men hon behöver inte liksom ställas av helt och hållet utan hon kan hållas igång fast hon gör det från marken.
Mm.
Så vi kan ju longera henne, tumköra henne, tumlongera henne, ja, men bara vi inte sitter på, så att hon i alla gångarter, och gärna med ekiband så att hon verkligen kommer upp och aktiverar sin core, runda ryggen.
Är det bra att typ skritta över bommar och sånt
ja,
också?
Ja, det kan man göra också.
Eller kanske trava lite till och med.
Exakt, så det är ju planen att vi ska hålla igång henne. Så det som är positivt är att det kommer inte bli någon så här igångsättning på samma vis som med Bellas skada, till exempel att man måste skritta igång i typ 6 veckor.
Nej.
Utan att när jag väl får rida igen så kan jag ju börja rida igen i alla gångarter. Så det känns ju skönt. Hon ska förhoppningsvis inte tappa så mycket muskler och styrka, utan att vi kan bygga upp det från marken istället.
Mm.
Och sen får vi se lite grann. Jag hoppas att det inte ska vara några konstigheter. Det här är ju ingen skada som jag känner till sedan tidigare. Men det verkar ju inte vara en skada som är någon större fara. Så det borde inte påverka henne i framtiden.
Nej, för Charlotta hade ju haft flera kunder som haft samma ungefär.
Mm.
Och som fortfarande hoppar och hopptävlar och sådär.
Ja, exakt.
Och även en av veterinärerna på Husaby sa att jag har dressyrhästar som tävlar högt.
Ja, exakt.
Med det här skadan, och det är inga bekymmer. Så att det bör ju inte vara några bekymmer. Men samtidigt så kan man ju inte såklart veta helt säkert.
Nej,
men
exakt.
Vi håller tummarna för det.
Ja, så nu vet ni, hon ska jobbas från marken nu ett tag då. Vi ska fortsätta att behandla henne med Eculite, det vill säga LED-ljus som vi har. Vilket ju är superbra när hästarna får typ vilken sorts skada som helst eller sår. Så det är ju väldigt bra att ha. Och så ska hon stötvågsbehandlas, ja. Det är väl egentligen det, tror jag. Ja, men gärna med lite värme och sådär också. Vi har ju en sån värmedyna. Ja. Hon ska inte bli kall om ryggen, så hon får gå med kanske lite varmare täcken mot vad vi hade önskat. Men det är vad det är, helt enkelt.
Ja.
Och hon kan ju gå i hagen som vanligt också, vilket ju är skönt. Så ja, hennes liv blir ju inte så himla stor skillnad, förutom att hon inte ska ridas då. Men det är ju tråkigt för mig, och nu när vi ska iväg till Thailand kommer ju jag känna mig lite som en hundsmamma, att då ska någon annan ta hand om min häst och så ska jag lita på att den personen gör ett bra jobb och så vidare. Det är lite svårt, tycker jag.
Jo, det är ju det, men samtidigt så är ju pappa ganska van vid att tumköra och så.
Ja.
Så det är nog inga bekymmer. Men jag kan ju langa en veckans Hans då.
Ja.
För eftersom du inte är så stabil i psyket just nu, så ringde jag till pappa trots att det var du som var inne hos veterinären. För jag tänkte att jag kan hantera. Alltså, pappa, han är ju en extremt frågvis person.
Jo.
Alltid, och speciellt när det har hänt hästarna någonting. Då är det så här, varför, vad har de gjort? Ja, varför har veterinären sagt så? Det är liksom, frågorna har inget stopp. Så jag ringde honom, och då så sa han det. Ja, men då kan du, för då sa jag också till honom att du behöver inte prata med Emma. Nu har jag sagt allt till dig som vi vet, och hon mår inte så bra i det här, så du behöver inte fråga henne om en massa. Men då sa han, men du kan ju säga det till Emma att det var ju bra att Pebban skadade sig nu, för då har jag ju en häst mindre att rida när ni är i Thailand. Han skämtade ju alltså.
Ska man vara sån, det är ju en väldigt bra tid att skada sig, för det är inte så att det är mitt i tävlingssäsongen.
Precis, timingen är ju ändå,
if you should look on the bright side.
Ja,
så att det,
timingen är ju ändå bra. Man vill ju aldrig ha en skadad häst, men ska den vara skadad, ja, men då är det väl ändå nu den ska vara det.
Lite så. Men Anna, tror du att han kunde hålla sig undan från att prata med mig samma dag, eller?
Nej,
han kom ju såklart in till mig på kvällen sen.
Blir du irriterad då?
Nej, då hade jag nog lugnat mig lite grann. Då var jag nog på lite bättre humör.
Vilken tur.
Jag hade fått lite så här, vad säger man, lugnande besked från Moa och sådär. Och han var inte så himla jobbig heller som han kan vara, utan han var ganska lugn också.
Men det kanske var för att jag sa till honom.
Ja, kanske det faktiskt. Ja, men det är bra att han ändå förstår att han kommer behöva motionera hästarna när vi är i Thailand.
Ja, men det har han nog förstått sig på ändå.
Ja.
Så han sa, då får jag en häst mindre att rida i alla fall.
Hoppas att Bella sköter sig. Alltså, Bella, I love her, men hon har varit lite spicy det senaste.
Hon har varit lite jobbig, ja.
Hon har varit lite jobbig. Lite allmänt sur. Det har hon varit. Hon brukar alltid vara så jävla snäll att rida ut på. Hon brukar aldrig krångla. Hon går fram överallt. Så skulle jag rida ut själv för första gången på ett tag då, för några dagar sedan. Då kom vi en bit, men nej, sen ville hon inte längre. Då liksom backar ju hon in i en trädgård som är här och rör runt och vägrar gå framåt. Och med fokus, om han krånglar, då kan man ju ställa sig och backa honom. Gör man det med Bella? Nej, men då stegrar ju hon sig och sen typ sparkar så att man håller på och flyger av.
Oh, jag vill typ mini-caprioller.
Ja, eller? Så det funkar ju inte med henne. Annars är ju det ett bra knep, men det funkar icke på henne. Hon är ju så himla lätt i sin framdel, så att säga. Så hon ställer ju sig gärna på de där små bakbenen istället.
Mm. Också så bra att hon backar in i en trädgård när det har varit... nu har vi ju snö igen då.
Mm.
Men det har ju varit så extremt jävla blött eftersom det har smält all snö.
Ja, nej, det var inte någon bra timing. Jag blev så jävla... Och så satt jag så klar, varför rider man alltid på bettlös de dagarna som hästarna är som jobbigast?
Men tror du inte det är lite en anledning? De bara, nu kan jag krångla lite.
Jo, och liksom jag kände så här, ah, men vad fan kan jag göra? Jag red på bettlös och så red jag med de här, du vet, tjocka vinterstövlarna som gör att man inte får lika bra balans som om man rider i vanliga ridstövlar. Och det enda jag kunde göra då, det var ju att göra, du vet, det här säkerhetsgreppet när du bara tar ena handen och liksom
sätter mot höften
så att hästen får snurra runt dig. För då kan den ju liksom inte stegra sig, den kan inte, ja, men den kan inte göra någonting. Och Nej. Då blir det också ett litet, vad säger man, alltså hjärnan på hästen blir väl lite...
Ja, men avbruten i sin tanke.
Precis, eller? Man bryter själva mönstret som händer. Så det funkade ju ändå, så kom vi iväg en bit. Sen så fick hon syn på en travhäst som var ute och körde med vagn lite längre bort. Så då gick det ju absolut inte mer. Och så är det ju vatten i alla diken och sådär. Då jag känner att nej, jag har inte lust att gå omkull så här en vecka innan jul och fastna i något jävla vattenfyllt dike eller något sånt där med min klumpedunstig häst. Så,
gav du upp då eller?
Jag fick ge upp efter en liten stund, ja. Det är sällan som... Jag gör det, men ibland får man tänka på sin egen säkerhet också. Men det var så dumt, för jag har verkligen så här sett fram emot att åh, nu ska jag och Bella få en liten mysig tur ute tillsammans. Och så beter hon sig som ett jävla rövhål.
Men alltså, det är det här som är så kul, för vi pratade om det förut, att Pebban, hon är ju supersnäll och glad och positiv alltid. Men Bella däremot, hon kan ju vara lite så här, nej, idag är jag inte på humör, så då kan långfingret åka upp henne.
Det var uppe den här gången, kan man säga. Och på vägen hem, när vi rider på asfalten, då kommer det en buss. Och då tänker jag, ja, men då ska jag gå över till på andra sidan gatan. För där fanns det liksom en bit på en gårdsplan typ, som jag kunde stå på. För Bella, hon hatar ju bussar och lastbilar. Det är så mycket tryck. Så om jag hade stått kvar där jag stod, hade hon ju kastat sig ner i åkern typ. Och ja, ni förstår ju att det vill man inte att de ska göra den här tiden på året. Men ville hon gå över på andra sidan vägen då? Nej, det ville hon inte.
Bella, hon är en sån karaktär.
Ja, så då börjar hon krångla igen. Och jag bara, men snälla lilla dumhäst, du ser väl att det är en lastbil där framför. Det hade blivit ett jävla liv om jag hade stått kvar här också. Ja, men alltså, då, det var också en sån grej som gjorde att...
Då brast det lite.
Det brast lite grann, ja. Till slut fick jag ju henne dit i alla fall då. Mm. Och det var hon nog tacksam för när hon väl förstod att den där bussen skulle köra förbi. Ja, och sen dagen efter så skulle ju vi fota till årets sista samarbete med Bella och Fokus då. Och alltså, nu när hon inte går med Fokus om dagarna, för hon går ju bara med Tage i hagen nu.
Mm.
Och Tage, han är ju världens bästa kille enligt henne. Han är liten, han håller sig undan, han kan känna av hennes energier, så han vet om när han ska vara nära och inte. Han är inte så jobbig. Men Fokus, han är ju världens jobbigaste häst.
Mm.
Och förut så tycker jag ändå att när de har gått ihop så har det ändå gått ganska så bra att fota med dem.
Hennes toleransnivå har liksom mättats lite.
Ja, exakt. Ändå. Men nu när de inte går ihop med varandra, alltså hon är så jävla arg på honom så det går inte att ha dem stående nära varandra.
Nej. Nej, men det är helt sjukt. Jag bara, okej, det gick ändå helt okej när vi stod på marken båda två, för då är ju vi som...
Ja, då står ju vi emellan dem.
Men sen så skulle vi fota något uppsuttet och jag bara, Fokus, kan du gå närmare henne? Och han är ju som en staty då, när jag ber honom att flytta sig lite åt sidan. Han bara, nej, jag vågar inte gå närmare henne. Och så fort om han tar något pyttesteg mot henne så bara, blir hon ju skitsur. Så det var inte lätt.
Det var inte så lätt. Men bilderna blev ju ändå bra till slut.
Ja.
Med hjälp av lite redigering och sådär.
Ja, nu låter det som att vi har redigerat mycket, men på en bild så kan jag avslöja att jag redigerat Bella närmare Fokus, för att det såg jättekonstigt ut när de stod lite ifrån varandra.
Och hon var så jävla arg hela tiden. Hon brukar ju vara väldigt fotogenisk. Men nu fokuserar hon ju bara på att den där jobbiga jävla Fokus stod nära, så öronen var bakåt och hon tittade så här ilsket mot honom.
Mm.
Jag och Bella har haft samma humör det senaste, inser jag nu.
Ja, Hon kanske behöver lite Anna-treatment.
Ja, antagligen positiva, glada Anna.
Nej, det är väl inte alltid, men jag är lite stabil just nu.
Ja, det är ändå skönt det. Nej, så ja, mina senaste veckor, de har varit lite sisådär. Nu hoppas jag att Bella kan lugna ner sig lite grann också, så att jag kan få det lite roligt med henne igen.
Mm.
Mm. Och att allt går bra med Pebban. Hon är ändå väldigt rolig att jobba från marken. Hon går ju väldigt bra när man tumkör och longerar. Och jag känner också att nu får jag väl då passa på att lägga energi på den här mentalträningen som är så svår att hinna med annars när det är tävlings- och träningssäsong.
Ja, men verkligen. Man brukar ju säga att inget ont som inte för något gått med sig. Men det, lite sant är det ju faktiskt.
Ja, i vissa lägen. Ja. Jag får försöka se det som det är i det här läget helt enkelt.
Mm. Du får fokusera på det positiva.
Ja, det ska jag göra. Jag ska försöka lära henne att backa ordentligt, för det är hon ju fruktansvärt dålig på.
Ja, men det sjuka är att jag... Ja, men det var ju nu när jag skulle prova henne lite inför veterinärbesöket. Så provade jag att rygga lite.
Ja.
Och det gick faktiskt lite lättare nu, trots att du bara mentalt tränade typ 2 gånger, eller?
Mm.
Så det kommer nog ta sig.
Jojo-leken, det är bra grejer det.
That's alltså, the shit.
Innan jag började göra det med Bella, hon kunde ju inte backa.
Nej.
Hon stod ju som en liksom, vad ska man säga, fastfrusen isbit i marken och kunde inte backa. Men sen när jag hade lagat hennes trasiga jojo då, och lärde henne att backa avstuttet. Men nu finns ju inget stopp på den där jävla backen.
Nej, det var ju ett tag som man bara, okej, kan du göra en halt? Hon bara, jag backar. Backar hon 17 meter.
Ja, backa och stegra det.
Egentligen rätt orimligt, för hon är ju så himla grov i fram.
Ja.
Och rumpan är inte jättestor, men ändå så lätt i fronten.
Ja, hon är väldigt lätt i fronten. Ja, hon är rolig hon.
Men en sak till att uppdatera om när det kommer till dig och mig, Emma, det är ju att jag har varit inne hos läkaren.
Mm.
För ja, jag upptäckte ju en knöl i mitt ena bröst för några veckor sedan nu. Och åkte in för att kolla upp detta. Och då fick jag en läkare som sa att hon hittade faktiskt 2 knölar i mitt bröst.
Mm.
Och de är väldigt små, de är typ som en ärta ungefär. Och då sa hon det att man brukar sällan ha, om det nu rör sig om cancer, så brukar man sällan ha 2 tumörer samtidigt.
Nej.
Så att troligtvis så är det ingen fara. Men jag ska ändå få en remiss till mammografi.
Mm.
Så då ska de röntga bröstet och se så att det är fine.
Ja, vad bra. Vet du när?
Nej, alltså hon sa det att det brukar inte dröja mer än någon vecka eller 2. Men så är det ju jul och nyår och sådär. Så vi får se lite. Jag hoppas att jag är inne innan vi åker till Thailand.
Ja, det hoppas jag med.
För annars så känns det som att det går så lång tid. Även om jag är ju rätt lugn i det här.
Mm.
Men samtidigt är det klart att jag vill ha det uppkollat.
Ja, det är klart.
Men som sagt, antagligen ingen fara. Men ändå skönt att ha kollat upp det tycker jag. Och tagit tag i det framförallt. För det är ju, jag är inte så bra på det annars. Och jag undrade ju om det här med mammografi när man börjar göra det.
Mm.
Och det är tydligen vid 40 års ålder.
Ja, visst är det det. Det känns som en ålder som jag kommer ihåg.
Ja, men jag blev så fundersam för första gången jag ringde till vårdcentralen. Då så sa hon det, har du gjort mammografi någon gång? Och jag bara, nej. Hon bara, hur gammal är du? Jag var ju 30. Hon bara, ha. Ja. Och då tänkte jag bara, men borde inte receptionisten ha koll på när man brukar göra mammografi för första gången? Hon bara, det går ju att googla på det. Och, jo, det gör det ju.
Mm.
Ja, men hur som helst, då vet vi alla svaret. Det är 40 år, då börjar man göra sånt.
Hon bara, ja, du är så jävla gammal. Du, så jag trodde att du hade hunnit göra det.
Ja, du hördes, du lät så gammal.
Ja, precis.
För jag pratade ju bara
med henne. Ja.
Jag bara, jag skulle vilja boka en tid. Det är så alla gamla låter.
Ja,
tydligen.
Lite så.
Alla 40-åringar.
Ja, för när man är 40 är man ju stengammal.
Ja, men det är det jag menar. Jag skulle vilja boka en tid.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Ibland när jag hittar lite intressanta saker så tar jag print screens och så glömmer jag lite bort att
du har gjort det.
Ja, och framförallt kanske kommer ihåg vilken källa det är ifrån.
Mm.
Så det här är från Facebook. Jag vet inte vilken grupp, jag vet inte vilken tråd.
Men det har funnits där, eller det finns där.
Ja, exakt. Det har funnits där. Och det är ju, allt det här började ju med Helgstrand och dokumentären. Mm. Om rollkur och inspänningar och allt vad det nu är. Och i det här kommentarsfältet så diskuterar de väl lite olika ryttare och sådär.
Mm.
Och då så var det en som skrev, hur är det med vår gode Patrik? Alltså Kittel. Och så länkade till en video som heter Blue Tongue World Cup och finns på YouTube. Och då så är det en som har skrivit att jag skrev direkt till Patrik och frågade om den här videon då. Och det här är hans svar om att, det, för det är ju han som rider på Scandic.
Ja, precis. Är inte den filmen från typ 2011 eller något sånt där, tror jag?
Jo, men något sånt. Den är ju väldigt gammal nu. Och han rider på Scandic och det ser ut som att tungan på Scandic är blå. Och anledningen till att den tunga blir blå, det är ju för att syretillförseln inte finns.
Hoppar inte han, han hoppar väl av på filmen också och typ rättar till det om jag minns rätt. Jag har ju sett den här filmen, men det var ju skitlänge sedan.
Det kan hända att det var något sånt.
Mm.
Men hur som helst är tungan blå, man ser ju det.
Mm.
Och jag menar, en frisk tunga vet ju vi alla att den är ju rosa.
Precis.
Och då ser man att blodflödet är som det ska. Och är den blå så innebär det att man rider hästen i en väldigt felaktig form.
Ja, eller att under lång tid också.
Precis, och att trycket på tungan blir så hårt att det inte, det kommer inget blod till den.
Nej.
Och Patrik hade svarat, för den här personen hade då ifrågasatt den här filmen.
Mm.
Och bara, vad har du att säga om det här är ju med det som är i blåsvärlden nu?
Ja.
Hejsan, du kan vara helt lugn. Jag rider ingen rollkur. Jag har inte använt metoden innan heller, men en betalsida gjorde en grej för 15 år sedan med en manipulerad film och jag blev frikänd från alla anklagelser. Men någon som gillar att trycka ner, ta gärna upp det 15 år senare. Hoppas det hjälpte. Ha en underbar dag.
Jag undrar för det första, vad är det för anklagelser som man har blivit frikänd från?
Det undrar jag också. Men det kan ju hända att någon skickar in den här filmen och bara, han blev anklagad för djurmisshandel.
Eller att de har skickat in det till typ FBI eller något kanske.
Ja, exakt. Vi vet ju inte riktigt hela historien bakom.
Mm.
Men jag tycker ändå det är lite intressant att ta upp. För att det gjorde att jag fick en liten tankeställare att det är svårt egentligen att veta, framförallt idag, vad som är på riktigt och inte.
Ja, alltså det känns som att för 15 år sedan då kanske det inte var så himla lätt att manipulera filmer så som det är idag. Nu finns det ju deepfake heter det väl?
Ja,
när
precis.
Man manipulerar grejer. Man kan ju klistra på ett ansikte på en annan persons kropp till exempel och att det ser väldigt äkta ut och sådär. Nu, som sagt, det var jättelänge sedan som jag såg den här filmen, men alltså om jag minns rätt så är det ju inte världens bästa kvalitet och det ser ju ut som att den är filmad, ja men bara helt random på en framridning.
Mm.
Så ja, jag kan ju också tycka att det som skedde för 15 år sedan om det nu var det har väl ändå skett då. Och att Ridsportförbundet och alla förbund ändå kanske ska titta lite på vad som sker här och nu.
Exakt, det får ju ändå vara lite preskriberat.
Ja, och Svenska Ridsportförbundet är ju kanske inte jättebra på det med tanke på vilka de tar ut i sina landslag och som också representerar Sverige i med mästerskap till exempel. Det finns ju, jag vet, ett par ryttare som åtminstone är med i någon sorts landslagstrupp. En ryttare som jag vet har ridit ett mästerskap för Sverige som har liksom lagt ut på sina egna Instagramkonton när de eller någon närstående rider hästarna i rollkur.
Mm.
Och jag menar, de tar då Bo Genoa ut att representera Sverige i ett mästerskap och de tar Bo Genoa ut att representera Sverige i en landslagstrupp. Det tycker ju jag är någonting som man borde fokusera mer på och som är värre än den här filmen för så himla många år sedan.
Jag håller verkligen med. Och Det är så här också, vem har högsta ansvar? Ryttarna har ju ansvar att de ska rida ansvarsfullt och se till så att hästarna tränas på korrekt sätt, att de inte utsätts för någon onödig stress.
Mm.
Men den som också har ansvar, det är ju Bo Genoa, ja, som tar ut lagen till alla olika, eller ja, han är väl inte till alla olika trupper. Det finns väl flera som är engagerade i det här med olika mästerskap och olika juniorer och bla bla bla.
Ja, men när det kommer till seniorerna så är det han.
Precis, så han har ju också väldigt stort ansvar tycker jag.
Ja, och då kan man ju välja lite vilka man tar ut. Du behöver inte ta ut ryttare som öppet sitter och rider sina hästar väldigt, väldigt mycket behind the vertical och lägger ut mycket hård ridning öppet på sin Instagram. Och jag menar, om du lägger ut det öppet på din Instagram, då får man ju ändå anta att du inte skäms för det du lägger ut.
Nej, då borde du ju stå för det.
Ja, du står för att det är så här jag tränar min häst, och ändå så kan jag få en plats i det svenska landslaget. Jag tycker det är pinsamt alltså.
Ja, det är faktiskt riktigt pinsamt.
Det är ungefär, ja, men som att Härligstrand får en plats i Danmarks landslag. Det är också väldigt pinsamt.
Mm.
Finns det inte andra ryttare som behandlar och tränar sina hästar bättre som kan få den platsen istället då?
Precis. Jag menar, skulle han få en plats, nu vet jag att han inte kommer få det, men skulle han få en plats nu till OS i Paris till exempel, då hade man ju bara, vad fan tänker ni?
Verkligen.
Mm. Ja, men jag tycker alltid att vi måste fortsätta att diskutera det här.
Mm.
Jag vet att det diskuteras lite om, kommer vi ens att få hålla på med ridsport om några år? Men jag tycker liksom att, vad är det viktigaste då? Att vi ska till vilket pris som helst sitta och rida på våra hästar, eller att hästarna får ha den bra.
Precis.
Så kan ju bara var och en av oss ryttare försöka att göra det så bra som möjligt. Jag menar, jag är inte anti att man använder sig av bett eller att man använder sig av sporrar eller spö, men det ska ju ske på korrekt sätt bara. Mm,
exakt.
Och mjukt och lugnt, och inte börja med stenhårt, utan att man gradvis säger, nej men hallå, lyssna på mig tack.
Ja, exakt. Och ja, men på tal om sporridning.
Mm.
Har vi pratat nyss om det i podden?
Ja, men vi pratade ju lite om en provridning jag var
just
med
det,
om.
Just det, ja. Mm. Och det är den typen av sporridning som jag själv är väldigt anti. För ja, men om det kommer till Pebban, hon är ju ett bra exempel.
Mm.
För jag vet att hennes förägare red väl henne på sporrar en del. Men hon har aldrig varit okänslig för skänken utan sporrar.
Nej.
Utan jag märker att hennes tidigare ägare har ju verkligen, ja, men hon är ju skitduktig. Så hon har ju använt dem på ett bra sätt och inte hela tiden. Så Pebban, hon är ju superkänslig för skänken. Jag vet, när Pontus Hugosson satt upp och fick rida henne, han bara, oj, hon är ju jättekänslig, man behöver knappt använda skänken.
Mm.
Och jag menar, det är ju så du vill ha det, utan sporrar. Och sen kan ju jag tycker det är trevligt att använda sporrar ibland, typ när jag dressyrtävlar och vill typ vara säker på att jag kan få liksom upp och ihop henne, även om hon skulle bli typ lite spänd till exempel.
Ja, och kanske få fram det där lilla extra. Det är ju exakt så jag känner med Fokus, för ibland, för han är ju lite spänd häst, eller kan bli lite introvert,
ja.
Och då är det ändå skönt att ha något extra på stövlarna för att känna att, ja, men kontakten fortfarande är där. För att ibland kan jag känna lite att, halli hallå, din matte är här, jag sitter här, vet du om att jag är här? Alltså lite så kan det kännas.
Ja.
Nu var ju det länge sedan han blev så introvert.
Mm.
Men jag tycker ändå att en sporre hjälper mig att få lite finare kontakt på tävling i alla fall.
Ja, exakt. Och det finns ju så många som varje dag rider runt med 2-3 centimeter långa sporrar, och att de inte kan rida utan dem. För då går ju inte hästen fram. Då går den ju inte lika bra som den, ja, kan göra. Om du fattar vad jag menar. Och alltså, been there, done that back in the days när jag var tonåring.
Ja, och när man typ fick panik bara, men gud, jag glömt sporrarna.
Ja, och då var det så, nej, nu kommer testen gå fram och jag kommer inte få samma sug och känsla och allt vad det nu är. Och det är ju när du kommer till det läget som du vet om att nu är det något fel.
Ja, och jag tänker också att du får väl rida med sporrar varje dag om du vill.
Mm.
Men det känns inte som att många ryttare är så medvetna om hur de använder sina sporrar.
Nej.
För att det blir ju också så, om du använder sporrarna varje dag och du inte har 120% kontroll på din skänkel.
Vilket typ ingen ryttare har. Jag tror väldigt, väldigt många ryttare överskattar sin egen balans och kroppskontroll. Mm.
För jag menar, vet du om att så här, okej, men nu så driver jag bara med mina underskänklar och liksom kommer åt hästens mage med vaden och kanske insida av hälen. Och så, ja, men nu behöver jag lite extra. Att man vinklar in sporrarna pyttelite en gång. Ja, bra, jag fick en effekt. Då är det ju verkligen, då hade du kunnat rida med sporrar hela tiden utan bekymmer.
Ja, och många sitter ju med spårarna så högt upp på stubben också. Exakt. Och även ryttare som är korta. Jag kan tänka mig att om du har väldigt långa ben till exempel så kanske det inte gör så mycket om...
Nej, då kanske de behöver peka lite uppåt för att de ens ska kunna komma till magen.
Ja, kanske. Jag, men de flesta är ju inte så långa att det blir något bekymmer. Men jag kan tänka mig att vissa är kanske det. Men ja, så här... Sporrar används väldigt ofta på ett felaktigt sätt tycker jag.
Mm.
Och jag tycker det är så skönt att kunna ha hästar som ja, men har den här ärliga bjudningen att de är framme för skänken utan att det behövs något extra.
Mm.
Så att säga. Det är dit vi vill sträva med våra hästar i alla fall. Och sen så är det ju väldigt olika beroende på häst till häst. Bella, hon kommer aldrig att kunna vara lika framme för skänken som Pebban till exempel, för de har två helt olika mindsets eller sinnen. Men det betyder inte att jag rider omkring med spårar på Bella hela tiden, utan jag har det när jag tävlar, punkt slut.
Mm.
Och sen har inte jag det mer än så.
Nej, men det är ju likadant med Fokus.
Ja.
Han kommer ju heller aldrig att vara en sån som är extremt framme på skänken. Men du red ju honom en liten sväng i veckan.
Mm.
Och då kände du ändå att jag har jobbat ganska mycket med det här.
Ja, men han var jättefin tycker jag. Väldigt framåt och positiv. Red till och med ett par byten på honom. Jag tycker det är så svårt att göra på hästar som man inte känner helt och hållet. Och ja, men det gick rätt bra. Men jag fattar inte hur du känner när han byter rent och inte. För jag red ju två byten varav det ena blev typ så här rent men att han nästan sparkade eller hoppade lite. Och sen det andra blev ju jättefint. Väldigt så här mjukt, flowy och rent. Men då var det så här, oj jag kände
det var så himla, bytte.
Nej, det var så himla flytande byte.
Mm.
Så det var jättesvårt för mig att känna. Var det rent eller bytte han för i fram? Alltså det hade lika gärna kunnat vara det. Så jag är imponerad av dig att du kan känna det.
Ja, men det har ju tagit skit lång tid. Jag menar, när började jag med byten på honom? Det måste ju vara 2 eller 3 år sedan nu.
Mm.
Och det är inte befäst än.
Nej.
Framförallt för att jag är inte tillräckligt duktig på byten.
Nej, men det är svårt.
Ja, och hade han varit hos en proffsryttare så hade det säkert varit befäst by now. Men nu är han inte det, så
nej.
Jag tror inte att han gråter för det.
Nej, jag tror inte heller.
Men däremot så, det tar ju extremt lång tid att lära sig sånt. För det förstår jag ju. Jag och Miranda har pratat mycket om det här med galoppombyten.
Mm.
Och hon sa det också att när jag skulle lära mig det på min häst Pippi. Den som, ja, hon har ridit, nej hon har inte ridit Grand Prix, men den är ju verkligen utbildad.
Inte med DR 2 hon ridit va?
Ja, men exakt. Mm. Hon sa det att det tog så en jäkla lång tid innan jag lärde mig hur ett rent byte kändes på henne.
Mm.
Så hennes föräldrar var inte jättekunniga heller
nej.
Med det här med galoppombyte. Så de fick ju också lära sig hur ett rent byte skulle se ut så att de kunde se till Miranda när det var rent eller orent.
Just det.
Så vissa hästar känns det ju väldigt tydligt på.
Mm.
Bella känner man ju direkt på. Ja, oj, Bella för det blir så här,
Men Bella... Hon är inte lika flowy i sitt rörelsemönster som vår andra hästare.
Så, hon är lite struttig.
Ja, så hon liksom struttar till i byten och då känner man ju mycket lättare när det blir ett rent byte. För det blir alltid som ett litet hopp in i varje byte.
Precis.
Ja, jag längtar att jag kan sitta och göra galopp om byten på henne.
Ja, jag med.
Hon är rolig.
Okej, nu flummade vi iväg lite. Men jag tror ni förstår själva tanken med just den här delen av poddavsnittet i alla fall. Lite dressyrnörderi, för att det är ju det som är väldigt kul att prata om. Och det är också det vi behöver diskutera för att ridsporten ska bli bättre på sikt, tror jag.
Ja, men nu när vi ändå är inne och snackar lite om dressyr så har Hipson nyss släppt en artikel som heter Tydligt kroppsideal för ryttare. Och jag får väl triggervarna lite grann ifall du är väldigt känslig för att man diskuterar ja, men kroppar och sådär, så kan du ju spola fram några minuter. Och då står det i artikeln så här. Som tävlingsryttare kan du inte gömma din kropp och dess former. För en del är de tajta ridbyxorna en plåga och man skulle helst inte visa sig i den typen av kläder offentligt. Det finns även en känsla av att ryttarens kroppsform i sig påverkar dressyrpoängen. Tydligt är åtminstone att vissa ryttare anses passa på flera olika hästtyper medan andra anses med fördel hålla sig till en kraftigare häst. Det är bra för oss att röra på oss och vi hör ofta att vi är allt för stillasittande, inte minst när det gäller barn och unga. Men hur du ser på dig själv och din kropp påverkar hur sugen du är på att delta i någon sån typ av aktivitet. Personer som har mer självförtroende när det gäller sin egen kropp deltar mer frekvent i sportaktiviteter och liknande. Det kan med andra ord bli som en ond eller god spiral. Om du som ryttare känner att det är mer än bara din ridskicklighet som bedöms under en dressyrritt, att även din kroppsform påverkar poängen, är det förmodligen inte så inspirerande att starta nästa gång. Tidigare forskning har visat att ryttare generellt uppfattar sig själva som större än vad de är och gärna hade velat vara av en nättare typ. Man har också sett att den nättare kroppstypen ses som någon form av ideal för kvinnor som rider, även om de flesta inte anser sig nå upp till det. Ryttare har i undersökningar ansett att domarna favoriserar den nättare ryttaren framför den lite större, oberoende av deras skicklighet i sadeln. Forskare från Storbritannien ville undersöka hur domare och tränare ser på olika kroppsformer på ryttare och vilken typ av häst de passar ihop med. Och om ryttarens skicklighet bedöms olika beroende på kroppsform. De tar upp andra studier som adresserar frågor kring ryttarens vikt i förhållande till vad hästen kan bära utan att få problem, men det är inte den frågan man har valt att undersöka här. Man adresserar även media och reklam i branschen som ofta avbildar nätta kroppstyper och därmed blir en del av det som formar idealet om en ryttares kroppstyp. 265 domare och tränare fick titta på bilder av 12 kvinnliga ryttare på 3 hästar av olika typ. De fick välja vilken matchning av hästryttare som var den bästa. En häst var av varmblodstyp, drygt 160 cm. En var ett fullblod, 165 cm, och en var av kobbtyp, drygt 150 cm. I studien jämförde man ryttare med 3 olika kroppstyper. Endomorf, en stor men inte nödvändigtvis lång person med breda axlar och bred midja. Har lätt att lägga på sig muskler men även fett. Mesomorf, en muskulös och atletisk person, breda axlar och smal midja, har lätt för att lägga på sig muskler. Ektomorf, en lång och smal person med smala axlar och smal midja, naturligt mager. Typerna är inte absoluta, människokroppar kan ju se ut på många olika sätt, men det är en ganska vanlig uppdelning. Ryttarna med endomorf kroppstyp ansågs passa bäst på hästen av kobbtyp även fast den var klart lägst i mankhöjd. Medan ryttarna med ektomorf kroppstyp ansågs vara en bra matchning med alla hästtyper. Och ektomorf, det var ju då den här smalaste ryttaren.
Precis.
Ektomorf kroppstyp valdes som idealet. Både tränare och ryttare ansåg att kroppstypen påverkar ryttarens skicklighet. Men domarna svarade samtidigt att kroppstypen inte påverkar dressyrpoängen. Eftersom dressyr är en bedömningssport där ritten ska vara estetiskt tilltalande kan man ändå fråga sig om en matchning mellan häst och ryttare som anses vara estetiskt tilltalande inte kan komma att påverka hur poängen sätts. Och sen stod det lite till, men jag tänker att vi avslutar där.
Mm. Så alltså om man är en kraftigare ryttare så ansåg de att det var bättre att man red en häst av kobbmodell.
Ja, precis. Och överlag att det som såg bäst ut var en smal ryttare.
Mm.
Och den kunde ju då rida på vilken häst som helst.
Mm.
Och att man tyckte att det såg bra ut. Ja, ungefär så.
Ja, det här är ju intressant. För det är faktiskt någonting som aldrig har slagit med ens.
Mm.
För nu, ni vet ju om det. Att jag och Emma, vi är ju inte normsmala personer. Kommer aldrig att vara. Utan vi har våra kroppar och det är liksom...
That's it.
Men... jag har nog aldrig tänkt när jag ridit in på ett dressyrprogram att undrar om de dummer mig efter hur jag ser ut.
Nej.
Utan jag har varit osäker över min egen ridning ibland.
Ja.
Inte så mycket nu för tiden utan mer när jag var yngre.
Nej.
Och att det är det att jag är inte så bra på att rida, jag sitter dåligt. Sådana saker. Jag har aldrig tänkt på hur jag ser ut kroppsmässigt tror jag.
Nej, men det kan man inte hålla på att tänka på när Nej. Man ska tävla. Utan då får man ju fokusera på det som man kan påverka, det vill säga hur man rider.
Ja, sen är det väl inte konstigt att man gör det. Jag menar, det är ju väldigt vanligt att man tänker, nu måste jag på mina tajta ridbyxor när man ser allt och sådär.
Ja, och de flesta kanske inte väljer att ha vita eller ljusbeiga byxor till vardags heller.
Nej.
Precis. Skulle jag tro de flesta känner sig lite mer bekväma med kanske mörkare byxor till exempel.
Mm.
Men ja, alltså det är ju ingen chock det som står i den här artikeln att det som ses som mest estetiskt tilltalande är en så smal ryttare som möjligt. Jag menar, det här idealet har väl funnits i alla år inom ridsporten. Och jag tycker det känns som att i vanliga världen så varierar kroppsidealet väldigt mycket. Nu det senaste har det varit mer, inom stationstecken, modernt. Att vara lite mer thick.
Medan, ja, lite kurvig, eller mer åt kurvhållet. Så.
Exakt. Mm. Och nu är väl det på väg åt det smalare hållet igen. Som sagt, det varierar hela tiden. Men inom ridsporten känns det som att det alltid är att du ska vara så smal som möjligt som är grejen.
Mm.
Alltså typ så här Malin Barriard.
Ja,
där har man ju den ideala ryttaren enligt många skulle jag tro.
Ja, men det känns som så. I hoppningen kan du gärna vara lite kortare och smalare. Mm. Men i dressyren ska du gärna vara lite lång typ.
Ja.
Eller lite långbent i alla fall för att komma åt hästen. Men det känns ju som att det är idealet i alla fall.
Ja, väl lite så känns det som. Så jag tycker också det är lite gulligt att domare tror att de kan vara att de kan vara objektiva i det här. För det är klart som tusan att om de andra personerna som var med i studien sa att det här det ser mest idealiskt ut, så är det klart som tusan att domare också tycker att det ser mest idealiskt ut och kanske då indirekt bedömer de ideala ekipagen bättre än någon ryttare som kanske har lite lår och lite rumpa. Jag är ju en sån person själv som har lår och rumpa och som kanske känna att det är inte alltid så himla fördelaktigt när det kommer till bedömning och även såklart också när det kommer till att sitta bra i sadeln och sådär.
Nej, precis.
Så det är svårt, men alltså alla vi har ju olika förutsättningar och vissa personer kan ju leva på choklad, godis, bullar och inte gå upp ett gram. Medan andra är helt tvärtom helt enkelt.
Ja.
Så det är ju din hälsa på insidan som är det viktigaste. Och jag tycker att alla borde röra på sig, äta bra så man orkar med allting. Men det är ju tråkigt att det ska vara ett så himla tydligt ideal inom ridsporten. För så länge du rider på en häst som inte är för liten för dig, så spelar det egentligen ingen roll hur det ser ut.
Jag skulle verkligen komma till det också, att det som är viktigt är ju att det ändå är proportionerligt.
Mm.
Jag menar, jag skulle ju inte kunna rida in på en B-pony på banan. Eller C-pony heller kanske för den delen.
Nej.
Jag vet inte. Men oavsett så ska man ju rida en häst för sin storlek. Och det är ju det enda som borde spela roll.
Ja, det är väl i så fall det enda som en domare borde bedöma, kan jag tycka.
Ja.
Att ekipaget ser proportionerligt ut.
Mm.
Sen om ryttaren är smal eller inte, det borde ju spela mindre roll.
Mm. Jag håller verkligen med. Ja, och det är också kul att domarna tror att de kan hålla sig objektiva när de inte ens kan hålla sig objektiva när de ser ett namn i startlistan och dömer efter det.
Och nu kommer Isabel Wärt.
Ja, exakt. Och att de kan hålla sig objektiva med kroppsformer och sånt också.
Nej, exakt. Liksom. Ja. Så är det ju verkligen. Och det är så sant som det står också att i media så är ju typ det enda du ser, det är ju smala ryttare.
Mm.
Nu har det ju faktiskt blivit bättre det senaste, för jag tycker att många ridmärken har ju blivit bättre till exempel på att visa sina kläder på både större och mindre kroppar till exempel.
Mm.
Men i så här, den mesta typen av reklamen då som når ut, så är det ju oftast normsmala kroppar som visas. Och jag tycker också det är lite intressant att den här mellankroppen, alltså den muskulösa och vältränade kroppen, att den inte ses som ett bättre ideal än den smala. Fattar du? För jag tänker att om du är vältränad så borde ju i sig leda till att du kanske blir en bättre ryttare för att du har mer kroppskontroll och sådär.
Exakt, och att man kanske kan orka hålla en bättre hållning.
Precis.
Och sådana saker.
Jag tycker det säger ju väldigt mycket i sig om ridsportens ideal, att så länge du är smal, alltså då kan du röka varje dag, du kan
dricka en kopp kaffe och så är det dag sen. Typ.
Ja, men lite så. Mm. Att det är liksom inget fokus på hälsan utan bara hur du ser ut.
Ja, men gud, nu vill jag verkligen bara avrunda med att säga att vi tycker inte att man ska bry sig om hur man ser ut.
Nej.
Utan det viktiga är att du mår bra på insidan, du äter saker som är bra för din energi men också sånt som är bra för din själ.
Mm.
Och det är jätteviktigt.
Ja.
Vi ska inte utesluta något.
Och jag tänkte att jag ska ta och avsluta det här poddavsnittet med en fråga. Tycker ni att exempelvis Equestrian Stockholm-schabraken och Eloga-schabraken, Eloga det är
Equiline,
är lite väl mycket pengar och lite överskattade? I så fall varför inte? Själv tycker jag att båda är bra, men runt 1 000 kronor uppåt för ett schabrak är lite dyrt. Speciellt eftersom de smutsas ner och tvättas och då kanske förlorar lite kvalitet och sådär. Vad tycker vi om det här, Anna?
Ja, men jag tycker det är en bra fråga, för det är klart att det är ju ganska dyrt med runt 1 000 kronor för ett schabrak. Och jag tror i alla fall att Eloga-schabraken är väl Equiline.
Ja.
Men med Equality Lines logga.
Ja.
Och jag får ju säga att jag tycker att när det kommer till schabrak, det behöver inte kosta skjortan, men många väldigt billiga schabrak, typ runt 300-400, är ju inte bra.
Nej, de blir väldigt sladdriga och tappar passformer med en gång, tappar kvaliteten. Så just när det kommer till schabrak får jag säga att ofta tycker jag att betalar du lite mer så lönar det sig ändå, för då håller du mycket bättre. Du kan tvätta det många gånger och att det fortfarande håller kvaliteten.
Mm, verkligen. Och det är ju roligt, för att Equestrian Stockholm älskar vi ju, deras schabrak.
Mm.
Equiline älskar vi också.
Mm.
Och sen så får vi också tips om Alequi.
Mm.
För de kostar, är det 799?
Ja, eller 89, jag vet inte. Runt kanske 7-800.
Ja, jag kommer inte ihåg exakt. Nej. Men de är också skitbra. De är ändå lite under tusenlappen i alla fall.
Exakt.
Så det är ju sådana schabrak som de håller verkligen efter varje tvätt. Mm. Och ser man bara till också att det är viktigt när man tvättar schabrak att man sträcker lite i dem.
Mm.
Åt alla håll och kanter. För att annars så är det lätt att om de hänger på en torkställning att de
krymper ihop sig lite.
Eller? Ja, men de krymper ihop lite och så kanske de får en liten böj i ena kanten och sådär. Utan att man sträcker på dem ordentligt så att de håller passformen.
Mm.
Men jag tycker ändå att vissa grejer behöver man kanske inte lägga så mycket pengar på när det kommer till hästar. För att jag menar, du kan köpa ett träns för 200 spänn. Du kan lägga skiten i olja och så kommer det bli mjukt ändå.
Ja.
Du behöver inte lägga 5000 kronor på ett träns.
Mm.
Men schabrak som ändå används så frekvent.
Ja.
Det tycker jag ändå att man kan lägga lite pengar på.
Ja, jag tycker det också. Och att det då håller en bra passform så det inte också glider under sadeln. Det ska sitta på plats och det ska vara ett stabilt material. Du får inte det för jättelite pengar. Inte som jag har hittat än i alla fall.
Nej, inte jag heller. Sen så kanske finns jättebra schabrak för billig pengar också. Men vi har ju inte testat alla schabrak i hela världen såklart.
Precis, men just schabrak det är någonting som i alla fall jag kan tänka mig att lägga lite mer pengar på.
Mm. Och jag ser det också som, det är ju några olika funktioner i det.
Mm.
Det är dels för att, ja men, man vill ju ha det under sadeln för att undvika att hästarna får skav och för att skydda sadeln också.
Mm.
Så att inte den får massa svett och så direkt i sig. Men sen så blir det ju lite som ett smycke.
Ja, men det är ju så.
Mm. Och det är klart att vi rider ju inte alltid runt med supervälmatchade outfits och bryr oss inte så mycket. Men ibland tycker man det är kul och då är det roligt att ha lite fina schabrak.
Ja, jag håller
som
med.
Dessutom håller passform.
Precis.
Du Emma, du kommer på en sak.
Vad?
Det här är ju årets sista avsnitt.
Ja, det blir det.
Herregud vad knäppt.
Ja.
Har du någon så här riktig highlight från året?
Ja, men ridmässigt så är det väl att jag och Pebban blev klubbmästare i både hoppning och dressyr får jag säga. Det tyckte jag var väldigt roligt.
Mm.
Och, ja, men överlag att jag har lyckats prestera så bra på tävlingarna och sådär.
Och du har varit grym på tävling i år, Emma.
Ja, men det har varit ett bra år. Förutom mina tjejers då respektive skador nu så har det ändå varit ett bra hästår för mig.
Mm. Jag har bara en fråga. Skulle du nämna 2023 som ett bra eller dåligt år?
Bra.
Mm. För det här var lite kul. Jag och Samuel pratade nämligen om det igår faktiskt.
Mm.
Att vi människor, vi är så himla bra på att säga att antingen är något bra eller dåligt.
Mm.
Och inte att det kan vara helt okej.
Nej.
Har du tänkt på det?
Ja, det, så kan det då vara.
För jag menar, vi är ju likadana när vi har ridit klart ett ridpass. Mm. Antingen så har det gått skit eller så har det gått skitbra.
Ja.
Typ.
Japp.
Nästan jämt i alla fall. Jag tycker att vi har blivit lite bättre på att gradera det där.
Ja.
Men jag vet inte om jag skulle nog säga att min och Fokus vinst i Trollhättan, vill ju säga, det var ju Trollhättan som anordnade på Grevagården.
Mm.
Det är ju en riktig highlight.
Ja, verkligen.
För då kände jag bara, fan vi kan bli placerade på tävling. Och jag tyckte det var så, det var ändå välförtjänt på ett sätt.
Ja, verkligen.
Och att Fokus har blivit så himla rolig att tävla med i år. Jag menar, det har ju inte spelat någon roll. Jag har ju ridit allt från medelsvå B till 1B nu.
Och han har skött sig hela tiden.
Han har varit så duktig och han har varit så ridbar på banan. Och det känns som att vi har äntligen börjat. Alltså det här pusslet som jag har lagt nu under 6 års tid. För vi har, idag när vi spelade in så var det faktiskt 6 år sedan vi åkte och hämtade honom.
Ja.
Men det känns som att allt är ganska bra på sin plats.
Mm.
Sen kanske det kan vara ett pussel som man kan utöka lite kanterna nu.
Ja, det
att vi kan bygga på lite.
Absolut. Med åren.
Så att det känns som att mycket har landat lite hos oss.
Det tycker jag.
Mm. Så jag skulle också säga att i år har varit ett bra år.
Mm.
Det enda som känns tråkigt är att Lille Tage har pensionerats. Men jag är ju fortfarande glad att han går i hagen. Och
han är så väldigt nöjd.
Ja, det är han. Så det är mysigt.
Ja. Men hörni, stort tack för att ni har lyssnat och hängt med oss det här året. Vi är väldigt, väldigt tacksamma. Ifall ni vill spana in vår podmerch så har vi länk till det i beskrivningen. Där finns också länk till vår Instagram och allt. Och YouTube-kanal och allt annat som ni kan tänkas.
Stämmer bra det. Ha en jättefin nyårsafton hörni.
Ja, ha det bäst.
Vi hörs igen nästa år.
Det gör vi.
Hej då!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.